Bibelskolan 2020 har jag kallat det här för. Och vi håller på med 12 profeterna. Och idag är det Nahums bok som gäller. Nahums bok. Man skulle kunna sätta som en liten rubrik. Hit men inte längre. Nu har vi kommit till vägs ände. Kan jag på en gång säga det vägmärke jag har för dig som håller på att ska ta körkortet, så det vägmärket finns inte. Ja. Det är felvänt för det första. Den vita linjen ska gå uppåt, den ska vara till höger, och den röda linjen ska vara till vänster. Och så ska den vara tvärtom. Så jag väntar upp och ner. Men det passade för att åskådliggöra det jag tänkte säga ikväll om Nahums bok. Jag hoppas och jag tror att du har försökt gräva i de här tre kapitlerna. Jag kan väl säga att det är ingen sån där halleluja-upplevelse precis. Men det är Guds ord här också. Det finns lärdom. Jag kan väl säga så här då, nu när vi tar oss an Nahums bok, så får vi lite grann också av en, ska säga, nyckel till Habakkuks bok som kommer som nästa bok. Det är också tre kapitel. 75 versar var det i Habakkuk. Men jag tänkte faktiskt så här. Eftersom du nu har haft din panna i djupa veck och funderat över Nahum. Vad handlar det här om egentligen? Så tänkte jag så här. Det ska vara intressant att veta. Vad har Nahum sagt dig? Vad har du funderat på? Och då har vi inget facit rätt eller fel. Utan det enda som är rätt är att du delar det du har funderat på. Och jag tänkte så här. Skulle vi snabbt kunna göra några grupper? Jag har bett Annette här. Eftersom Kirsti är din... indisponibelt, jag säger. På grund av att hon väntar på att få svar på sitt covid-19-test. Jag tror att det är en vanlig förkylning, men minns jag rätt så har Kristi en benägenhet att ha förkylningar på hösten så här. Så jag är bara glad att det inte är över jul, för det är inte så roligt att vara sjuk då. Det brukar hon ha varit nämligen. Men Annette fixade det där. Jajamän. Jag tror det funkar. Ni får sitta glest, prata högt. Och en grupp där inne. Då hör vi vad Annette har kommit fram till. Nu är ni lydiga här och så följer ni Annette.
Oj, oj, oj. Jag hoppas att det inte ska vara så dramatiskt. Vi kan börja med de som ska gå in dit då. Så nu blir det lite stora grupper här. Då börjar vi med Vickan. Och vi fyller på med Birgitta, Jana, Mervi, Kjell, Ronny, Ola, Kristoffer, Jafar, Javad, och Zore och Said. Så ska jag tro att det här blir jämnt, för det innebär att Maria Svanberg, Maria Andersson, jag själv, Rosmarie, Hanna och Noah, Roy, Henrik, Elinor, Hava och Gilana är här. Vet ni vart ni ska?
Okay. Är det någon som inte blir uppräknad?
Missade jag någon? Ja, nu har vi två glada till. Det är härligt, det bara växer ikväll.
Ja.
Vi celldelning snart på de här grupperna. Men vi sätter Mats och Ulla här inne, tänker jag.
Ja,
i den stora salen. Mm. Så är vi lite fler här där vi kan sprida ut oss.
Ja, då tar ni. Jag har 5 lappar till varje. De som är här ute har ju möjlighet att snegla på skärmen. Så jag skickar med några lappar in till dit in. Här Ronny. Ja, Vickan kan ta. Judith. Ja, det har vi. Sa ingen tid förut, men jag tycker att det här ska klaras av på 15 minuter, va? Ja, vänner. Det skulle vara väldigt intressant, tanke, att få ett litet inblick i hur ni funderar när ni läser en sån här märklig bok som Nahum. Det är inte varje dag som man predikar ur Nahums bok. Nej. Så jag tänkte ta fram micken och höra om det finns några reflektioner från era samtal. Att ljusna släktare beror på Annette här. Hon var rädd att hon skulle hamna i. Så vi får klara oss utan tända ljus en stund. Ja.
Får ni sufflera mig, ni som satt här inne då? Försökte skriva och lyssna och prata samtidigt. Ja, vi började med en utmärkt rekapitulering av Nahums bok för de som inte hade läst den. Och då sa Roy så här, att det här var 100 år efter Jona. Och assyrierna hade återfallit till att bli onda igen. Och nu har Gud fått nog och säger att nu är det slut med assyriernas världsvälde. Och Guds rättfärdighetskvarnar mal på. Var väl så du sa? Ja, Guds rättfärdiga kvarnar mal. För att upprätta Guds rättfärdighet. Men vi sa också att ja, det är ju kanske inte en så, här, så positiv bok då. Men samtidigt att det är för att Gud står upp för sitt folk. Att han försvarar sitt folk mot den här förtryckarmakten. Och att det är mycket starkt bildspråk. Att det är en dramatisk bok när man läser den. Att det smäller och stannar, säger man, till vattnet. Ja, det händer mycket rent språkmässigt då. Sen så reflekterade vi kring kapitel 1, vers 11. Om en folkförskingrare som står upp. Och i noten där så står det att det kan vara kung Sanherib eller hans medarbetare Rabshake. Och de kom ju till Jerusalem. Det läser vi om i Jesaja och även i krönikeböckerna. Hur kung Hiskia blir hotad därför att Sanherib kommer och så hotar dem. Och han skriver ett brev och Hiskia ber en bön till Gud. Och det kan ju vara det som det pratar om här, att en folkförskingrare har kommit dit. Men då vet vi att Gud svarade på det och räddade Jerusalem. Vi pratade också om att om man tänker att boken är negativ, så får man tänka på att den är skriven till en väldigt negativ makt. Assyrien står för allt som är dåligt i Gamla testamentet. Det är en förtryckarmakt som hela tiden står emot Guds folk. Och nu är den förtryckarmaktens dagar över. Så egentligen är det ett positivt budskap för alla Guds barn. Och sen hittade vi ju gladversen då i kapitel 1, vers 7. Om hur god Gud är. Så det var gladversen. Och det står även lite tidigare, var det vers 3. Att det, nu fick jag inte med mig Bibeln fram. Men att Gud är sen till vrede. Så han har haft mycket tålamod till och med en sån här ogudaktig makt länge. Och till och med gett dem chans att omvända sig genom Jonas predikan. Men han låter ingen gå ostraffad. Så det finns en gräns. Och så pratade vi lite grann om sista versen också. Där det står att var finns det någon som inte har drabbats av din ondska? Så ingen är särskilt ledsen över att assyriska väldet gick under. För att det är så många som har blivit drabbade av deras elände. Så att Gud är god och han glömmer inte de förtryckta.
tog fasta på den här positiva versen. Vi börjar med den och pratar om den. Att det var den sjunde versen. Herren är god, en tillflykt på nödens dag. Han känner dem som flyr till honom. Och den här se över, som var i vers 15. Se över bergen kommer glädjebudbäraren som förkunnar frid. Det måste vara en profetia på Jesus själv. Han är ju fridsfursten. Mm. Och han förkunnar ju frälsningens budskap. Och vi får ta emot frälsning av nåd. Och vi sa det att det är så väldigt lätt att om man är frälst och tillhör Gud, så är det väldigt lätt att komma ifrån det och komma in i synd. Som det här folket hade gjort. De hade ju fått upprättelse och hjälp, men så efter några år så föll de ju tillbaka i synd. Och vi lever ju under Jesu tid, Jesu nåd. Han har ju dött för våra synder. Och vi har ju väldigt enkelt egentligen. Vi kan bara be till Jesus, förlåt mig mina synder, rena mig i ditt blod. Och det är så enkelt för oss ändå som lever nu. Mot på den här tiden då, kan man ju tycka. Och det är en nåd att vi får vara Guds barn.
Vad spännande. Kommer det att göra så någon gång ibland att vi, innan vi har tittat lite närmare på, jag kommer mer kanske titta på den här bokens betydelse. Och det är folket som det riktas emot. Men vi kanske behöver ha en liten historielektion. Eller vi har en tidsaxel där då. Då börjar vi när 926. Det är då Salomo dör. Och så har vi det assyriska riket. Som börjar långt före. Långt, långt bort till vänster. Men det togs inte med på skärmen. 2000 år cirka före Kristus börjar Assyriska riket. Där under en period ska vi säga. Nineve är huvudstad. Det finns flera huvudstäder. Nineve som låg ungefär där Mosul i Iran ligger idag. Ja, det finns faktiskt kvar utgrävningar av Nineve. När Mose dör, nej, Salomo dör, så splittras Juda och Israel i två grupper. De blir osams. Fram till dess så har de hållit ihop någorlunda under David och under Salomos tid. Men sedan funkar det inte längre. Två stammar står mot 10. Och vi ser att Juda, eller Israels rike, eller det nordriket, det faller först. Och det har med Assyrien att göra. Och likaså faller Judarike strax innan, eller strax efter. Ta inte för mycket, jag har inte mätt upp de här sträckorna nu så de är riktigt, men ni ser ju talen som står där. Och där ungefär uppträder Jona. 100 år sa sig. Det kanske närmare 150 år ifrån omvändelsen av Nineve till vi läser i Nahum sen. Nahum kommer precis där. Någon gång mellan 663 och 612 är Nahum verksam. Och vi vet att 612, då är det babyloniska riket som står sönder Assyriska riket. Och då fångas deras regent. Det är så här att Assyriska riket är splittrat i den här tiden. De har kanske 4-5 huvudstäder under den här tiden. Och de har alltså splittrat sig själva på grund av osämja, kärlekslöshet och så vidare. Allt det där de har utövat mot grannfolken och bland annat Juda och Israel. Så Det är precis som Roy säger. De hade ju en väckelse. Det var ju omvändelse verkligen. Åtminstone i Nineve ska vi säga. Hur det var i Assyriska riket förut, det vet vi inte. Men i huvudstaden i alla fall. Till och med kungen omvände sig. Så att under Jona tid, då fanns det nåd. Det fanns chans. Gud sände dit honom enbart för att ge dem en chans. Så Jona hade ju ett budskap. Det var väldigt tufft. Kom ihåg när vi läste Jona bok, va? Det var liksom, här läggs inte fingrarna emellan. Utan här smäller det om ni inte gör någonting åt det. Sen blir Jona lite sur och hoppas inte väckelsepredikanterna är sådana. Om människor omvänder sig att de blir sura då, utan går ut och sätter sig under en buske och så vidare, va? Ja, hoppas de inte håller på med sånt. Men det gjorde Jona. Men när Nahum kommer, då finns inte nåden längre. Nu är det slut. Det finns inte en liten aning om att nu kan ni omvända er. Det fanns det i Jona budskap, när vi läser Jona bok, va? Om ni omvänder er och så vidare. Men det finns inte alls hos Nahum. I Jona bok läser vi i det fjärde kapitlet. För det här beskriver lite grann vem Gud är. Jag tycker Jona fångar in väldigt bra vem Gud är i de här verserna. Då står jag så här i vers 2. Han bad till Herren och sa: "O Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag inte förekomma det och fly till Tarsis." Eller jag ville förekomma det och fly till Tarsis. "Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva." Ja, men han visste ju hur Gud var, va? "Jag visste att du är nådig och barmhärtig och sen till vrede." Jag visste det. Det är liksom, det här är vår Gud. Men det är precis som jag skrev förut, det finns ett hit men inte längre. Och här hade de då nått syndernas mått. Och Gud straffar Nineve, straffar det assyriska riket. Så det finns det lite, ja, vi kommer till det. Vi kan dra en liten gräns där. Och så tittar vi. Och Nineve är det assyriska riket. De hade en uppgift. Jag satte lite frågetecken där. För det kan man tycka. Ja, men det var väl en underlig uppgift de fick. De hade. Lyssna här. De hade lite granna. Risets betydelse. För en far som fostrar sin son. Oj, det var hemskt det här. Sånt får man ju inte hålla på med. Men det står faktiskt i Guds ord. Gud använder det här folket som en far använder riset. Det är inte så att far älskar riset. Men far vill tukta sin son. Och det är precis det Gud gör. Köper ni det? Vi har en parallell, nämligen i Habakkuk. Där Gud har ett folk. Okej, de är fel. Men de används för Guds syften. Men det kommer en gräns också där. Ett hittills, men inte längre. Ha med den när du läser Habakkuks bok. För nu kommer det gå några veckor innan vi är i Habakkuks bok. Men du får några veckor på att läsa de tre kapitlen då. Ett exempel. Ganska samtidigt, eller strax innan, har vi ju Jesaja. Nio. Och det är det som händer här med bland annat då det assyriska riket. För du ska bryta sönder bördornas ok, deras skuldros käpp och deras plågare stav, som på Midjans tid. Du ska bryta sönder det här. Om det här händer någon gång mellan 663 till 612, då någonstans den här, jag kallar det för profetia, det är en dom som uttalas. Det är en dom. De har nått sitt mål. Nu går domen. Strax innan verkar ju Jesaja mellan 750 till 700 ungefär före Kristus. Så att då talar han om Midjans tid. Det kan vi också forska i lite grann, Midjans tid. Vad var det? Men det är liksom någonting. Gud använder folk ibland för att fostra. Det gick inte så bra med Juda och Israel. Inte då i alla fall. De hamnade i fångenskap och sånt där. Men så småningom går de där 70-årsveckorna och så byggs Jerusalem upp igen. Det finns alltid en möjlighet tillbaka. Nahum är en domsprofetia över ett folk som har blivit övermäktigt och som bryter ner och förstör. Nu var måttet rågat för Israel, för Juda. Visst, även de rikena har ju krackelerat och blivit fångatagna och så vidare. Men det fanns en tid av upprättelse. Och nu skulle assyriska riket inte längre ha någon makt. Och jag bara tänker så här. Vi kan ju se saker som händer och man bryter sönder och man förstör. Och, men vi tar Israel och länderna runt omkring. Missiler som skjuts in över Guds folks land. Det finns en gräns. När inte de kommer kunna skjuta några missiler längre. Det finns en gräns. Och tittar vi nu i historien i Bibeln, så har vi haft sådana här situationer när man har anfallit Jerusalem. Man har anfallit Guds egendomsfolk. Men det kommer en gräns. Det blir en lyftoscen. Så med det sagt så ska ni få ta en liten fruktpaus nu. Nahums bok. Lite granna. Tre kapitel om Guds uppgörelse med land och stad. Eller ska vi säga med demoner och makter. Tre kapitel. Å ena sidan vet inte hur man ska tänka. Det är fruktansvärt det som händer genom Assyrien. Sen vidare genom Babylon och så vidare. Det grekiska väldet var heller inte gott och inte det romerska riket. Men samtidigt, någonstans så kan man läsa i den här boken och se, sån här är vår Gud. Han är långmodig. Han är tålmodig. Men det finns en gräns. Det finns det alltid. Inte så att Gud accepterar synden, men ibland låter Guden synden ske. När man inte ropar på Guds nåd. Och så finns det en gräns. Den gränsen går oftast när det gäller hur man hanterar Israel. Ska vi komma ihåg. Och hur man hanterar Guds folk. Så jag tänkte vi titta på några ställen i, som är spännande. I Nahums bok. Det första kapitlet. Vi kan ta några verser. Vers 7 är ju citerad här vid några tillfällen redan. Herren är god. En tillflykt på nödens dag. Han känner dem som flyr till honom. Men med en stört flod förintar han platsen där Ninive står. Och mörker följer hans fiender. Eller förföljer hans fiender. Vad ni än planterar eller planerar mot Herren skall han komma med fullständig ödeläggelse. Nöden ska inte komma två gånger. Det är ju en ljusvers i alla fall. Det beror på vilken sida man är. Faktum är att är man på rätt sida så kan det vara väldigt positivt höra att Gud går till rätta med ondskan, eller hur? Jag kan ta ytterligare ett exempel. Vi går till andra kapitlet. Vi behöver ju ha något ur varje kapitel, ja. Titta på. Det står i den första versen i Nahum 2 då. En folkförskingrare, det var ju den jag som förut, drar upp mot dig. Bevaka dina fästen. Spana mot vägen. Rusta dig. Samla all din kraft. Herren ska återställa Jakobs storhet, liksom Israels storhet. För plundrare har plundrat dem och fördärvat deras vinstockar. Men Herren ska återställa. Herren ska återställa. Vi går väl till tredje kapitlet också. Några versar i början där. Ve dig, du blodstad, full av lugn, fylld av våld, du som aldrig slutar plundra. Hör piskorna smäller, hör vagnshjulen dånar, hästar jagar fram, vagnar rullar iväg. Och så ska vi kunna fortsätta fram till vers 7. I slutet kommer det med vad som ska gå över Nineve. Det är lite blodigt, kan man väl säga. Men det är också glistrande vagnar som drar fram. Vi kan ta slutet på tredje kapitlet också. Dina herdar har somnat, du Asurs kung. Dina förmän, förnäma män ligger i ro. Ditt folk är skingrat uppe på bergen. Och ingen samlar ihop dem. Det finns ingen läkedom för din skada. Ditt sår är obotligt. Alla som hör vad som hänt dig klappar i händerna över dig. För vem har inte drabbats av din ständiga ondska? De klappar i händerna. Det är ju ingen dom som man skulle vilja höra precis. Att det går illa för dig, det jublar folk över. Men så var det för det assyriska riket. Därför att man har gått emot Gud. Så Nahum har handlat om den dom som Gud sänder. Om den dom Gud sänder. Det här fanns ingen nåd längre. Det fanns ingen möjlighet. Nu hade Guds gräns, gått över Guds gräns. En liten bara påminnelse om de här böckerna. Vi har ju de fem så kallade skriftprofeterna och så har vi de här 12 som man förr kallade för de små profeterna. Ni vet det där skämtet man höll på med att Jona fick plats i valens buk var för att han var en liten profet. Nu var det varken val eller att han var liten till växten. Men det handlar mer om att de har inte lämnat så stort avtryck. Det är ju ingen Jesaja, det är ingen Jeremia. Jesaja, vet ni, han är ju som gamla testamentets evangelist, skulle man kunna säga. Alltså om du känner dig down någon dag så kan du läsa Saltare. Men du kan också läsa Jesaja. Det finns så mycket av uppbyggelse i Jesaja på. Och det här handlar om dig och mig. Det handlar om Jesus. Det handlar om hans kors, om att han blir genomborrad för din och min skull. Jag menar, så Jesaja är fantastisk. Klagovisen är också fantastisk. Alltså, jag tycker han har fått lite ett orättmätigt namn, eller oförskyllt namn. Jag tycker inte det är så mycket klagan. Hesekiel, Daniel är fantastiska. Men så har vi de här 12 böckerna som vi ska försöka mata oss igenom. Jag är fortfarande fascinerad av Obadja. De här 24 versarna fick vi en genomgång som var helt obeskrivlig, tycker jag. Jag brukar säga att vi har aldrig i den här kyrkans 100-åriga historia, dryga 100-åriga historia, i den här församlingens 153-åriga historia, har vi aldrig pratat, eller har aldrig pratat om Obadja så mycket som det gjorde den kvällen. Kanske inte man har sysslat med det finns en gammal bibelöversättning, och det jag skulle ha fram med det är frågorna där borde ju inte ha med riktigt än. Nej, men det finns en gammal bibelöversättning där står det i början så här av Nahums bok: sången om Herren. Jag ska få läsa här istället. Sången om Herrens nitälskan och Herrens nåd, Nineves fall och Juda frälsning. Så stod det i första versen i Nahum, i en äldre översättning. Jag var så fascinerad när jag såg det här. Sången om Herrens nitälskan och Herrens nåd, Nineves straff och Juda frälsning. Och då är det naturligtvis, det var inte nåd för Nineve, utan det var nåd för judar som blev av med sina betryckare. Så egentligen skulle vi också, vi brukar gå till en liten, varifrån kom nu Nahum? Det finns ett förslag, men det är ett osäkert förslag. Den här platsen som nämns, den nämns i första versen. Nej, andra versen är det så. Bra. I första versen är jag i slutet. Så är det i våra översättningar. Så har man inte kunnat riktigt vara säker på. Möjligen i Galileen. Då skulle jag höra att det är Nordriket så fall. Eller också var, kom han från Midjan. Så han kanske inte alls hörde till folket. Han var midjanit kanske, som hade lärt känna Herren. Så vi kan släppa lite grann varifrån han kom. Men vi vet när han verkade. Han verkade från mellan 663 till 612 före Kristus. Ni vet att ju lägre siffra, ju närmare Jesus kommer vi. Ju lägre siffra är det även för oss, ju närmare Jesu tid är vi, va? På hundratalet var man närmare Jesu tid än vi är nu 2020, va? Men här var det då i andra riktningen ifrån Jesus. Och bara detta, att nästan alla, det är lite kineser, och så finns det då en del av islam som har svårt med det här med årtal. Men håller man på med den globaliseringen, så måste man faktiskt jobba med år 2020. Efter Kristus är det. Så det kan vi ju påpeka för människor. Det är faktiskt Jesus. Sen ska vi också säga då att det kan aldrig bli efter Mohammed. I så fall är det ifrån när Koranen kom. Koranen är viktigare än Mohammed i islam. Det är viktigt att ha med oss också. Nu tänkte jag att ni ska få jobba med några frågor till. Och allt folk vill säga, yeah! Ni hade det så trevligt i grupperna. Där har ni några frågeställningar. Ni får dem på lappar också. Samtala och fundera över Jona och Nahums uppgifter. Ser vi deras olika roller och historia? Vad kännetecknar Nahum? Och så vidare. Prata om det här. För det är inte så ofta ni pratar om Nahum och Jona. Så det kan vara gott att få prata lite mer den här kvällen om det, va? Eller hur? Yes. Sen kommer ni gå hem och läsa. Jag har nog inte tänkt och reflekterat över någon. Kanske jag måste hem och läsa nu. En mycket spännande bok. En viktig bok. Så varsågoda. Ni går ni till era grupper igen. Har vi någonting att meddela från grupperna? Då börjar ni som var inne i serveringsvåningen. Ja, varsågoda. Janna, du som var hämtat en bibeln. Och... ja, varsågod. Någon till micken. Och... Så har du någonting att säga?
Hur samlar jag här?
Ser vi deras olika roller, alltså Jona och Nahums uppgifter då? Ser vi deras olika roller i historien? Och vad sa vi där? Mm. Vad sa vi där? Jag upprepar om ni säger vad vi sa. Jona gick före. Ja, men så är det ju. Tidsmässigt så är det ju så. Men vi sa också att Nahum är ju mer... Han tar sitt uppdrag. Jona flydde, om man ska jämföra dem så sätt liksom. Men Nahum är ju mer, ja, han tar uppgiften helt enkelt. Det tyckte vi var deras skillnader så kanske.
Här ute konstateras att Jona hade nog gärna ville haft Nahums uppgift.
Ja, förmodligen. Och sen vad kännetecknar Nahum? Vad sa vi där? Jag vet inte om vi sa så mycket. Ja, det står inte så mycket Jona, om man jämför så det står väldigt mycket om Jona. Det är en berättelse om Jona. Man förstår hans person liksom, för han flyr och han vill inte, och han, ja, hans sidor. Men Nahum står det ingenting om, så vi vet ju inte så mycket om honom egentligen. Det är inte beskrivet så mycket. Sen så fastnade vi vid ordet syn, som står i vers 1. Det står att det är en profetia och att Nahum har fått en syn. Och där kom Ronny in. Ja, det var intressant faktiskt. Vi fastnade där och vi var tvungna att kolla flera översättningar. Men han har en syn helt enkelt. Och frågan var, vad gjorde han med den synen? Är det en syn som man bara fick? Gick han med budskapet till assyrierna? Alltså det står inte någonstans så liksom. Men ja, där de tvister de lärde då i den här gruppen. Att får man en syn av Gud så ska ju någon få budskapet via den här profeten då. Så att ja, det var så. Ja.
Mm.
Finns dessa domsord i vår tid? Tid över dem som gör ont idag. Ja, människan fortsätter synda precis som de alltid har gjort. Guds domsord finns ju, men det finns också nåd, konstaterar vi. Ja, precis, högmod går före fall. Det gäller än. Idag finns det nåd. Här var det väldigt tydligt att Gud var färdig med assyrierna. Det fanns inget mer att göra. Det var obotligt. Men idag finns det nåd. Och det håller vi fast vid, givetvis. Det finns förlåtelse att få.
Jaha. Gruppen här utifrån då.
Ja, vi konstaterade att ni verkade ha mycket roligare. Fick de en annan bok liksom? Ser vi deras olika roller i historien? Vi drog en parallell här då till väckelsepredikanter i London, alltså William Booth, Frälsningsarmén, va? Ja, det är väl han. Det är inte metodisten, utan nej, det är Frälsningsarmén. Att han var lite som Jona, att sluta upp med det här och tro på Jesus, här, lämna dryckenskapen och omvända er. Och så sa vi också att Nahum istället är ju helt anonym. Han är ju så
Och då sa vi ju också det att vi trodde att Jona mycket hellre ville ha och säga det som Nahum fick säga, nämligen noll nåd. Men vi ser ju samtidigt att Nahum är ju också då en väckelsepredikant på så sätt att han säger att, att glädjebudet för den som kommer över bergen, att, som kommer med frid, att fira dina högtider, Juda, för fienden är helt tillintetgjord. Att nu kan du fira gudstjänst, nu kan du tjäna Gud helt fri utan förtrycket. Men det finns ju inget nådesbudskap längre till förtryckaren, utan det, han är ju helt, alltså Nahum är inte i centrum alls. Och på så sätt så påminner han mycket mer om andra profetior som finns i både Gamla testamentet och i Uppenbarelseboken, och änglar som träder upp och säger att Babylon till exempel är fallet. Och det är inte heller ett omvändelsebudskap för Babylon, utan det är ett konstaterande att du ska falla ner som en kvarnsten i vattnet och ja, det är slut. Och ja, vad kännetecknar Nahum? Att det är väldigt dramatiskt, att det är en syn. Och det var därför vi funderade på att det kanske var därför som det är mycket att så här, vattnet försvinner, stanna, stanna. Alltså att det är väldigt bildspråkligt, att man ser det framför sig. Och det står ju att det var en syn, att han kanske såg det här. Och finns dessa domsord i vår tid över dem som gör ont? Och det är ju också väldigt svårt att kanske nämna personer eller grupper, men vi pratade om Uppenbarelseboken där. För efter assyrierna så tar ju babylonierna över rollen att vara the bad guys, liksom att vara de som hela tiden står emot Gud. Och Uppenbarelseboken slutar ju mer eller mindre med att Babylon konstateras att det faller. Och där drar ju Gud en ny gräns. Liksom en dag så tar det slut och vi går in i någonting nytt. Så det finns nåd fram till den dagen, men där går en gräns. Och då konstateras det ju att det är köpmännen som häpnar över Babylons fall. Alla som har handlat och bytt. Och liksom, det är mycket kommers som går ner i Babylon. Så att det finns ju någon form av dom över det som står emot Gud i vår tid också. Även på den här sidan Jesus. Så någon gång går ju den gränsen.
Ja. Ja. Min önskan är att bibelböckerna, även de här 12 profeterna, ska bli aktuella för oss. Och inte bara ha älsklingsbibelord. För det är lätt att ha. Det finns ju första kapitlet, 7 versen till exempel, som är ganska bra, va? Men det är viktigt att vi läser. Sen det här med syn och profetia, det är en profetisk syn alltså. Vem adresseras den till? Mm. Det står ingenstans. Det står ingenstans. Men de som får glädje av det här, det är ju Juda och Israel. Det är Västerbotten nytt som fick här borta. Jag har sina rutgärdande där själv. Jag tror ju personligen då att det här var egentligen ett nådesbudskap för de som varit förtryckta. Sen vet vi inte om överhuvudtaget Assyrien behövde det här budskapet. Guds dom föll. Och de visste vem som straffade dem, utan att få den här synen. Men för dem som blev befriade var det viktigt att se. Nu är vår frihet kommen. Men som sagt, det får de lärde tvista om, eller vad du sa. Vi konstaterar att Nahums bok är läsvärd, viktig. Och även historiskt viktig. Vi måste förstå de här stora drakarna till länder. De här ända fram till romarriket. Okej. De har varit till elände. De försökte de hjälpte till att korsfästa Jesus. Men hade inte romarriket varit romarriket, så hade det varit betydligt svårare att komma ut med evangeliet. Man behöver inte åka över gränser. Ända bort till Spanien kunde ju Paulus ha kommit. Turkiet. Och så vidare. Så att de här rikena också betytt en del. Och vi har lite att fundera över även i vår tid. Det kanske inte är riken, men språkområden. Alltså jag hör till de som tror att om 10 år så kommer det bli unikt att vi talar svenska i Sverige. Det går väldigt fort nu. Det går väldigt fort. Vi kommer göra det i sådana här sammanhang. Men nyhetsmedia kommer mer och mer bli engelskspråkig. På ont. Men det finns något som är gott i det. Det är lättare att kommunicera evangeliet. Ta chansen. Ta chansen. Dela evangeliet. Sen är det inte av godo allt det som händer. Naturligtvis inte. Det var det inte med romarriket heller. Eller hur? Men evangeliet fick framgång. Så att det är en sån här surfvåg. Ni vet, ett segelflygplan, då behöver en termik som går uppåt för att planen ska lyfta. Vi behöver lite motvind ibland för att evangeliet ska lyfta, eller hur? Så är jag väldigt glad att vi lever i tiden som är Nya testamentets tid. Gott, ska vi be tillsammans? Och nu ber vi att, har du inte förut grävt i Nahums bok eller Habakkuk eller de här så kallade 12 profeterna, gör det. Det finns så oerhört mycket lärorikt där för oss i vår tid. Nu ber jag Jesus att det vi har fått dela med varandra ikväll, att det ska få sjunka djupt in. Jag ber om dig. Jag ber här att vi ska förstå, Herre, de här profetgestalternas betydelse då och nu. Herre, hjälp oss förstå det. Tack för när Juda och Israel fick höra att deras stora plågande skulle falla också. Vad det kunde betyda för dem. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen. Tack, vänner, för ikväll. Gud välsigne er.